My beloved brothers and sisters,
mina kära bröder och systrar, vid den här konferensen är det 49 år sedan jag den 4 oktober 1963 inröstades som medlem i de 12 apostlarnas kvorum. 49 år är en ganska lång tid. Men på många sätt känns det som om det var alldeles nyss som jag stod i tabernaklets talarstol och höll mitt allra första tal vid en generalkonferens. Mycket har förändrats sedan den 4 oktober 1963. Vi lever i en ojämförlig tid i historien. Vi har blivit så rikt välsignade, men ändå är det ibland svårt att betrakta problemen och lössläpptheten runt omkring oss och inte bli missmodig. Jag har funnit att om vi istället för att uppehålla oss vid det negativa tar ett steg tillbaka och tänker på välsignelserna i vårt liv. Till synes små och ibland förbesedda välsignelser. Då finner vi större lycka. När jag tänkt tillbaka på de gångna 49 åren har jag gjort några upptäckter. En är att de otaliga upplevelser jag haft inte nödvändigtvis var sådana som man skulle beteckna som utöver det vanliga. Faktum är att när de hände så verkade de alldagliga. Och ändå, när jag ser tillbaka ser jag att de berikade och var till välsignelse i mångas liv, inte minst mitt eget. Jag rekommenderar samma sak för dig själv, att du inventerar ditt liv och söker efter de välsignelser, både stora och små, som du har fått. Gång på gång när jag tänker tillbaka på åren har min insikt fördjupats om att våra böner blir hörda och besvarade. Vi är väl bekanta med sanningen som återfinns i andra Nefi i Mormons bok. Människorna är till för att de ska kunna ha glädje. Jag vittnar om att mycket av den glädjen följer när vi inser att vi kan kommunicera med vår himmelske fader i bön och att de bönerna blir hörda och besvarade. Kanske inte på det sätt och vid den tidpunkt vi förväntar, men de blir besvarade av en himmelsk fader som känner och älskar oss fullkomligt och som vill att vi ska vara lyckliga. Har han inte lovat oss och sagt, var ödmjuk, så ska Herren din Gud leda dig vid handen och besvara dina böner. Under de minuter jag har till mitt förfogande skulle jag vilja ge er ett litet urval av de upplevelser jag har haft, där böner blivit hörda och besvarade och där jag så här i efterhand ser att de blev till välsignelse i både mitt och andras liv. Min dagbok som jag fört i alla de här åren har hjälpt mig med detaljer som det är osannolikt att jag annars skulle ha kunnat berätta om. I början av 1965 fick jag ju uppdrag att närvara vid stavskonferenser och att hålla andra möten runt om i Stilla havsområdet. Det här var mitt första besök till den delen av världen och det var en oförglömlig tid. Det hände så mycket i andligt avseende under det här uppdraget när jag träffade ledare, medlemmar och missionärer. Lördagen och söndagen den 20 och 21 februari var vi i Brisbane i Australien för att avhålla stavens reguljära konferenssessioner. Under lördagsmötena blev jag presenterad för en distriktspresident från ett angränsande område. När jag skakade hand med honom fick jag en kraftfull ingivelse att jag borde tala med honom och ge honom råd. Så jag frågade om han kunde göra mig sällskap till söndagens morgonsession så att jag kunde uträtta det här. Efter söndagens session fick vi tillfälle att samtala. Vi pratade om hans många ansvar som distriktspresident. När vi gjorde det kände jag mig manad att ge honom bestämda råd i fråga om missionsarbetet. Hur han och hans medlemmar kunde hjälpa heltidsmissionärerna i deras arbete i hans område. Jag fick senare veta att han hade bett till Gud om vägledning i just det här avseendet. För honom var vårt möte ett särskilt vittnesbörd om att hans böner hade blivit hörda och besvarade. Det verkade vara ett alldagligt möte, men ett som jag är övertygad om styrdes av anden och som påverkade distriktspresidentens och hans medlemmars liv och missionärernas framgång där. Mina bröder och systrar, Herrens avsikter genomförs ofta genom att vi lyssnar till andens ledning. Jag tror att ju mer vi handlar efter den inspiration och de ingivelser vi får, desto mer ska Herren anförtro oss sina ärenden. Jag har lärt mig, som jag sagt i tidigare tal, att aldrig skjuta upp en ingivelse. Vid ett tillfälle för många år sedan, när jag simmade fram och tillbaka i gamla Desert Gym i Salt Lake City, kände jag mig inspirerad att åka till universitetssjukhuset och hälsa på en god vän som hade förlorat rörelseförmågan i benen på grund av en elakartad tumör och efterföljande operation. Jag gick genast upp i bassängen, klädde på mig och gav mig iväg för att besöka den här gode mannen. När jag kom till hans rum var det tomt. När jag gick och frågade var han var någonstans fick jag veta att han förmodligen befann sig i området där simbassängen var. Ett område som användes för sjukgymnastik. Det visade sig vara just så. Han hade åkt dit i sin rullstol och var ensam där i rummet. Han satt vid bortre änden av simbassängen där vattnet var som djupast. Jag ropade till honom och han styrde rullstolen mot mig för att hälsa. Vi hade en trevlig pratstund och jag följde med honom tillbaka till hans rum där jag gav honom en välsignelse. Jag fick senare veta att han hade varit djupt förtvivlad den dagen och hade övervägt att ta livet av sig. Han hade bett om hjälp, men började känna att hans böner inte blev besvarade. Han åkte till bassängen med tanken att det skulle vara ett sätt att göra slut på hans förtvivlan och styrde rullstolen dit där vattnet var som djupast. Jag kom i ett kritiskt ögonblick. Jag hade lyssnat till det jag visste var inspiration från ovan. Min gode vän levde i många år därefter och fylld av lycka och tacksamhet. Jag är så tacksam att jag kunde vara ett redskap i Herrens hand den där kritiska dagen vid simbassängen. Vid ett annat tillfälle var syster Månsson och jag på väg hem efter att ha besökt några vänner. Jag fick ingivelsen att vi skulle åka till stan, det var ganska långt, och besöka en äldre änka som hade bott i vår församling. Hon hette Zella Thomas. Vid den här tiden så var hon på ett vårdhem. Vi kom dit tidigt på eftermiddagen. Hon såg mycket bräcklig ut, men hon låg fridfullt på sin säng. Zella hade varit blind länge, men hon kände genast igen våra röster. Hon frågade mig om jag kunde ge henne en välsignelse och tillade att hon var redo att dö om Herren ville att hon skulle återvända hem. Det var en ljuvlig, fridfull anda i rummet och vi visste alla att den tid som återstod för henne i jordelivet skulle vara kort. Zella tog mig vid handen och sa att hon hade bett innerligt att jag skulle komma och besöka henne och ge henne en välsignelse. Jag sa att vi hade kommit efter inspiration direkt från vår himmelska fader. Jag kysste henne på pannan, medveten om att jag kanske inte skulle få träffa henne igen i jordelivet. Det visade sig vara så, för hon dog dagen efter. Att jag kunde skänka vår kära Zella lite tröst och frid var till välsignelse för både henne och för mig. Tillfället att vara till välsignelse i någon annans liv kommer ofta oväntat. En mycket kall lördagskväll vintern 1983-84 körde syster Månsson och jag flera mil till Midway i Utah. En dal uppe i bergen där vi har ett hus. Det var 31 minusgrader den kvällen och vi ville förvissa oss om att allt stod väl till med huset. Vi tittade efter och fann att allt var bra, så vi började köra tillbaka till Salt Lake City. Vi hade nätt och jämt tagit oss de få kilometerna till landsvägen när motorn dog. Batteriet tvärdog. Vi var fullständigt strandsatta. Jag har väl sällan, om ens någonsin, frusit så som vi frös den kvällen. Vi började motvilligt gå mot nästa by. Bilarna susade förbi. Slutligen stannade en bil och en ung man erbjöd sig att hjälpa oss. Vi fann så småningom att dieseln i tanken hade tjocknat på grund av kylan och att det därför inte gick att köra bilen. Den vänliga unge mannen körde oss tillbaka till vårt hus i Midway. Jag försökte ersätta honom för hans hjälp, men han avböjde vänligt. Han sa att han var scout och ville göra en god gärning. Jag talade om för honom vem jag var och att han sa att han skulle vara tacksam för tillfället att vara till hjälp. Jag antog att han var i missionärsåldern och frågade om han tänkte gå ut som missionär. Han sa att han inte riktigt var säker på vad han ville göra. Följande måndagsmorgon skrev jag brev till den unge mannen och tackade honom för hans godhet mot oss. I brevet uppmuntrade jag honom att tjäna som heltidsmissionär. Jag skickade med en av mina böcker och strök under kapitlen om missionärsarbete. Omkring en vecka senare ringde den unge mannens mor och sa att hennes son var en fantastisk ung man, men att hans önskan att tjäna som missionär hade avtagit på grund av olika slags inflytanden i livet. Hon sa att hon och hans far hade fastat och bett om en sinnesändring hos honom. De hade skrivit upp hans namn på bönelistan i Provo Temple. De hoppades att hans hjärta på något sätt skulle påverkas i rätt riktning och att han på nytt skulle få en önskan att gå ut som missionär och tjäna Herren trofast. Modern ville att jag skulle veta att hon såg händelserna den där kalla kvällen som ett bönesvar på hans vägnar. Och det höll jag med om. Flera månader senare, efter att ha hållit kontakt med den unga mannen, var syster Månsson och jag överlyckliga när vi fick vara med på avskedsmötet innan han gav sig iväg till British Columbia-missionen i Vancouver. Var det en tillfällighet att våra vägar korsades den där kalla decemberkvällen? Det tror jag inte ett ögonblick. Nej, jag tror att vårt sammanträffande var svaret på en mors och en fars innerliga böner för en älskad son. Mina bröder och systrar, vår himmelske fader känner till våra behov och hjälper oss när vi ber honom om hjälp. Jag tror inte att något enda av våra bekymmer är för litet eller oviktigt. Herren bryr sig om vårt livs detaljer. Jag vill avsluta med att berätta något som hände nyligen och som påverkade hundratals människor. Det hände i samband med ett kulturevenemang inför invigningen av templet i Kansas City för bara 5 månader sedan. I likhet med så mycket annat i vårt liv tycktes det vid tillfället i fråga bara vara en händelse där allt fungerade. Men när jag fick höra talas om omständigheterna till evenemanget som hölls kvällen före invigningen insåg jag att framträdandet den kvällen var utöver det vanliga. Det var faktiskt anmärkningsvärt. Liksom vid alla kulturevenemang vid invigningen hade ungdomarna i Kansas City-templets distrikt övat in framträdandet i skilda grupper i sina egna områden. Meningen var att alla skulle träffas i den hyrda arenan för lördagsmorgonen den dag de skulle uppträda, så att de kunde lära sig var de skulle komma in, var de skulle stå, hur stort utrymme skulle vara mellan dem och personen bredvid, hur de skulle göra sorti och så vidare. Många detaljer som de måste lära sig under dagens lopp, allt eftersom de ansvariga satte ihop de olika scenerna så att framträdandet skulle flyta fint och professionellt. Men det fanns ett stort problem den dagen. Hela uppsättningen var beroende av i förväg inspelade avsnitt som skulle visas på en stor skärm som kallas Jumbotron. De här inspelade avsnitten var avgörande för hela uppsättningen. De band inte bara ihop allt, utan varje inspelat avsnitt introducerade nästa del av framträdandet. Filmavsnitten utgjorde ramen som hela uppsättningen var beroende av. Och så fungerade inte jumbotronen. Tekniker arbetade febrilt på att lösa problemet medan ungdomarna väntade och förlorade viktig repetitionstid. Det hela började verka omöjligt. Upphovsmannen, regissören Susan Cooper, berättade senare. När vi gick från plan A till B och vidare till plan Ö visste vi att det inte fungerade. När vi tittade på tidsschemat visste vi att vi inte skulle klara det. Men vi visste också att vi hade en av våra främsta resurser på golvet framför oss. 3000 ungdomar. Vi behövde gå ner till dem och berätta vad som hände och använda deras tro. Bara en timme innan åskådarna började samlas knäböjde 3000 ungdomar på golvet och bad tillsammans. De bad om att de som försökte få jumbotronen att fungera skulle vara inspirerade och veta hur det skulle gå till. De bad att vår himmelske fader skulle kompensera för det de själva inte kunde göra på grund av tidsbristen. En som skrev det efteråt berättade: det var en bön som ungdomarna aldrig ska glömma. Inte för att golvet var hårt, utan för att anden fick benen i deras kroppar att liksom smälta. Det dröjde inte länge förrän en av teknikerna kom och sa att de hade hittat och löst problemet. Han sa att det var tur att de hade funnit lösningen. Men alla ungdomarna visste bättre. När vi kom in i arenan den kvällen hade vi ingen aning om vilka svårigheter de haft den dagen. Det fick vi veta först senare. Men det vi såg var ett vackert framförande som flöt fint. Ett av de bästa jag sett. Ungdomarna utstrålade en underbar och kraftfull anda som uppfattades av alla som var där. De tycktes veta precis när de skulle komma in, var de skulle stå och hur de skulle samverka med de andra. Jag var förbluffad när jag fick veta att repetitionen hade kortats av, att många nummer inte övats in gemensamt. Det kunde ingen anat. Herren hade kompenserat för det som saknades. Jag upphör aldrig att förvånas över hur Herren kan motivera och leda varje del av sitt rike och ändå ha tid att ge inspiration i fråga om enskild person eller ett kulturevenemang eller en jumbotron. Det faktum att han kan det och gör det är ett vittnesbörd för mig. Mina bröder och systrar, Herren är en del av allas vårt liv. Han vill välsigna oss. Han vill att vi ska söka hans hjälp när han leder oss. När han hör och besvarar våra böner. Då finner vi den lycka som han vill att vi ska ha här och nu. Må vi vara medvetna om hans välsignelser i vårt liv. Ber jag i Jesu Kristi namn, vår frälsares namn. Amen.